Hej gott folk och välkommen till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Det är jag och Martin som vanligt som sitter här. Men jag har två kompisar med mig den här gången som ska få berätta lite grann vad de heter och vad de pysslar med här på biblioteket. Jag säger hej till dig Maria.
Hej!
Vad gör du här på biblioteket?
Ja, jag jobbar också med målgruppen barn och unga precis som du. Men mitt huvudansvar är att jobba med digital inkludering.
Det är ju jättespännande. Mm. Ja. Mm.
Så vi jobbar mycket med workshops till barn och unga på olika sätt. IT-verkstad och Make It och andra spännande saker. Vi jobbar inte lika mycket med läsfrämjande, men vi har berättelserna i fokus hela tiden.
Mm. Och sen är det Ronja.
Ja, hej. Jag jobbar också på barnavdelningen som Martin. Och jag har också digital inkludering som fokus, men lite mer läsfrämjande än Maria. Men jag jobbar egentligen med typ samma saker.
Precis.
Ja.
Och ni är ju sådana här som lär oss andra också om digitala möjligheter och vad man kan hitta på. Och mycket så här pryl. Man kan gå in i Marias rum framförallt och latcha loss med prylar.
Mm.
Och det tycker jag är jätteroligt att göra. Jag tror att man kommer in där till någon ny pryl som ligger där som man vill testa.
Absolut.
Ni är ju här av en anledning. För att vi ska ju prata om vår digitala verklighet, får man ändå säga. I någonting som heter All Digital Week, som är en stor satsning. Du vet mer om det än vad jag vet, Maria, tror jag. Kan inte du berätta vad All Digital Week är för någonting?
Mm. Det är ju en stor satsning i hela Sverige och utanför Sverige också.
Mm.
Och det är en vecka varje år. Och vi brukar alltid delta för att lyfta fram det digitala som vi jobbar med här på biblioteket.
Mm. Mm. Precis. Så den här gången så gör vi det på det sättet att vi ska liksom prata om böcker som i någon form typ det här med digitalisering och det digitala, som kan vara spelvärldar och allt möjligt annat fantastiskt.
Livet online helt enkelt.
Ja, livet online, precis.
För alltså, nästan alla av oss har ju ett liv online.
Så är det ju.
Och vi pratar inte lika mycket om det som vi borde göra.
Nej, vi borde prata mer, jag håller helt med dig.
Mm.
Vad känner ni? Alltså, vilken bok ska vi börja prata om? Vi har en lång lista här. Vi ska inte prata om ni såg den här listan gått för så här en backsnatt, men vi ska inte prata om alla böcker, utan det blir som ett bra sjok ändå. Ska vi börja prata lite grann om den här Ready Player One kanske?
Ja, vi börjar med det roliga alltså.
Ja, vi börjar med den här. Det gör vi ju. För er som kanske känner igen titeln lite grann, så är det så att den här boken har Steven Spielberg gjort en film på som snart har premiär.
Mm.
Vilket gör att boken kommer bli ännu mer hypad. Eller hur?
Ja.
Men vi hypar den redan nu, för den är ju svinbra.
Den är jättebra och ganska underbar. Jag lyssnade på den som ljudbok. Och den är jättebra inläst.
Okay.
Och det är ett väldigt tempo i den här boken. Där händer saker hela tiden som gör att man blir på gott humör helt enkelt.
Men jag tänker lite grann att anledningen till att just du och jag blir på gott humör, det är ju att det är ju extremt mycket 80-talsreferens i den här boken. Det är ju ett ymnighetshorn av alltså nörderi på extrem nivå.
Mm.
Alltså jag känner att jag behöver läsa den här.
Ja.
Den är kung alltså, verkligen.
Ja, alltså älskar man filmer, spel, alltså alla sådana kulturella yttringar, tv-serier, som utspelar sig på 80-talet, då måste man ju läsa den här boken.
Ja. Vad handlar den om?
Ja, det handlar ju egentligen om, alltså den framtidsdystopi beskrivs den som, men det utspelar sig 2044.
Mm.
Och det har gått utför med världen, det är ekonomisk kris, det är miljökris, det är väldigt stor fattigdom. Samtidigt som den tekniska utvecklingen har gått framåt och det finns ett virtual reality-spel som kallas för Oasis. Och det fungerar så bra så att väldigt många har flytt in i den här världen för att verkligheten är inte så rolig längre. Och en av de som har gjort det är en kille som heter Wade som har spelat det här spelet länge.
Mm.
Och han går under nicknamnet Parzival.
Mm.
Mm. Och det är så att grundaren till det här spelet uppväxt under 80-talet och älskar just alla de här företeelserna som vi har pratat om.
Ja.
Och när han dör så är det så att han efterlämnar en film efter sig där han berättar att han har gömt ett Easter egg.
Påskägg alltså.
Ja, i spelet.
Mm.
Och den som hittar det här ägget, det är ju en jakt och ett spel liksom att ta sig fram och hitta det här.
Mm.
Den får ärva hela hans förmögenhet och makten över det här spelet, den virtuella världen.
Ja, det är så fantastiskt. För att den här mannen då, jag glömde bort vad han heter, kommer du ihåg det?
Nej, jag kommer inte på det nu.
Nej, men alltså, han har ju varit extremt framgångsrik. Han har gjort
Halliday heter
han. Halliday, ja, precis. Han har gjort flera spel. Alltså, Oasis är ju, det är ju en hel värld. Det finns spel i den här världen. Han har gjort många, många spel innan han kom på The Oasis. Och har ju då blivit extremt förmögen. Så att det är ju inte en liten förmögenhet. Inte ett litet arv som folk sätter efter.
Mm.
Och folk blir helt besatta av det här.
Mm.
Framförallt så är det då... Det är som var sådana spelare då som Parzival och som spelar själv.
Mm. Egg Hunters eller Egg Gunters som
ja,
det kallas.
Precis. Mm. Och mot de här står ju då stora multinationella företag som anställer alltså tusentals med spelare för att hitta det här ägget. Och de vill ju då göra The Oasis till någonting annat än vad det är liksom.
Så det handlar ju också väldigt mycket om demokrati och maktspel, och det blir ju liksom ett spel på liv och död.
Ja.
Det är inte alla spelare som överlever det här, kan vi säga. Men vi ska inte berätta allt.
Nej, det ska vi inte göra, för att det är väldigt mycket, ja, man kan spoila den här boken rätt så ordentligt, men det ska vi inte göra. Så vill man ha liksom en underhållande bok som är fylld med 80-talsreferenser och högt tempo, så är Ready Player One ett fantastiskt val.
Mm.
Mm, absolut. Ska vi liksom ta listan från uppifrån och ner?
Jag funderar lite på det här med Wordnet-spelen. Den har ju inte jag läst. Men jag har förstått att det liksom är lite liknande tematik i den.
Ja.
Har ni läst den?
Ja, jag har läst ettan. Det är ju en serie. Jag har bara läst ettan.
Mm.
Och ja, det är väldigt mycket samma sak. Det är också i framtiden. Ett ställe nämns 2022. Har det varit krig om Grönland, tydligen.
Okej.
Okay. Så det är efter det, i alla fall.
Mm.
Och det är också en spelvärld som alla liksom... ta sig in i för att fly från tråkiga verkligheten. Och man gör det genom att lycka sig i någon kista som man har hemma. Och då matar den här kistan de som spelar. Man får liksom sin näring i den.
Okay.
Så man inte liksom, även om man kanske är i spelet i dagar, så dör man inte för att man inte äter på riktigt.
Mm.
Men och då kan man liksom, då är det nästan som Roblox, som jag förstår det. Att det finns liksom olika små spel inuti det här spelet som heter Wordnet. Det är därför serien heter så.
Mm.
Och huvudkaraktären Michael, han är ju då inne i det här spelet, och de får reda på, han och hans kompisar, att det finns en annan spelare, Kane, som har liksom tagit över spelet och vill förstöra det.
Mm.
Och sen finns det en organisation som liksom står bakom spelet som anlitar honom att leta efter Kane och hitta honom och se till att han inte förstör och tar över hela spelet.
Okay.
Och då, då måste de liksom reda ut hur de ska ta sig dit, och de hör om något som kallas vägen, med stort V, alltså vägen, som de ska hitta och ta sig igenom för att komma fram till Kane. Och då blir det också lite så här, det är inte alla som kommer dit, ska vi säga det så.
Mm. Mm.
Men ja, alltså, nu var ni ju jätteförtjusta i den där. Jag var kanske inte lika förtjust i Wordnet. Jag tycker den var lite karaktärslös, kan man säga. Man lär inte känna karaktärerna så väl som man skulle vilja.
Det är lite grann bristen i Dashners böcker i övrigt.
Ja,
att,
fast jag tyckte Maze Runner gjorde han det lite bättre, får man säga. Men, ja. men det var sådär lite besviken på
ja.
Det,
ja,
ja. Får jag säga. Mm. Men om man tycker om det här med liksom en värld som är inte i vår och där allt kan hända, då kan det ju vara värt att läsa. Då kan man tycka det är skoj att
ja, liksom... och det kan ju vara så att man inte vill ha sådär fördjupade karaktärer.
Så kan det absolut vara. Alltså, det är ju inte så att det inte händer något. Det händer något hela tiden. Alltså, det kommer ju liksom bara puff, puff, puff. Alltså, de hinner ju knappt ta sig igenom en hemsk och läskig grej förrän nästa liksom kommer rakt på. Och man kan aldrig liksom gissa vad blir nästa. För det är ju inte, alltså det är ju ingen logik som vi känner till från vår värld som är i den här historien. Det är sådär, oj nu var vi plötsligt i öken och nu ramlar vi igenom golvet typ. Alltså man vet alltid vad som kommer hända. Alltså på det sättet så, är det ju, alltså, så blir man ju hela tiden överraskad på så. Men om man liksom går efter att man känner att man liksom går bredvid karaktärerna, då är det kanske inte den man ska välja.
Nej.
Ja.
Man kan ju prata om den här, om du ska hålla oss kvar i spelvärlden lite grann, så har det kommit, för det kom i slutet på förra året tror jag det var, Warcross av Marie Lou. Den kommer snart i svensk översättning, som vi såklart kommer köpa in till biblioteket. Om ni känner igen det här namnet Marie Lou sen tidigare, så vet ni att hon har skrivit en gäng andra serier och slår igenom med legendserien bland annat.
Jättebra.
Ja, och sen så har hon skrivit Den unga eliten, som också är svinbra. Hon hoppar väldigt mycket mellan. Hon är väldigt skicklig på att skapa spelvärldar. Eller spelvärldar också. Hon kommer från en bakgrund som alltså som spelmakare. Jaha. Helt enkelt. Så att hon har ju bra koll på det där. Och nu tar hon ju då steget fullt ut i Warcross. Warcross är ju då ett spel som är uppfunnet av ett geni. Som kommer från Japan såklart. Hideo Tanaka. Men alla är mer eller mindre genier som hittar på sådana här grejer. Warcross är också ett virtuellt spel som spelas online. Alla spelar det i stort sett. Och folk är då helt besatta av det här. Varje år så hålls det en stor turnering. Och Hideo Tanaka, han är väldigt mån om sitt spel. Så han har förbjudit att man ska inte kunna bättre pengar på det. Man ska inte kunna tjäna pengar på det här genom att då bättre på vilka som kommer vinna de olika turneringarna och så vidare. Men det är ju såklart folk som gör det. Och då behöver man ha folk som tar hand om dem. Bounty Hunters som då sätter efter de här prisjägare som prisjägare. Och Mika Chen, hon är en som Bounty Hunter. Hon växer upp i New York utan sina föräldrar. Och hennes pappa lever, men man förstår snart att ja, han har levt, men man förstår snart att han har liksom dött för en tid sedan. Och hennes mamma är också död sedan ganska många år tillbaka. Så hon får dra sig själv helt enkelt. Så det är en hård verklighet. Hon har alltid ont om pengar. Hon ligger efter med hyran. Det är på gång en ny stor Warcross-turnering. Mika har bestämt sig för att tjäna lite snabba pengar, så ska hon då hackas in i det här spelet. Det är bara det att när hon gör det så glitchar hon in i själva spelet. Så att hon blir helt synlig i den här jättearenan där de håller på och spelar. Och hon blir livrädd för att hon tror att nu blir ju arresterad och sen liksom skickad i fängelse. Men nej. Hon får ett väldigt oväntat meddelande från Hideo Tanaka himself. Som säger då att det finns något som vill sabotera mitt spel. Jag behöver ta reda på vem det är som gör det. Jag vill att du infiltrerar det här spelet och tar reda på vem det är som håller på att försöka sabba det. Så hon blir som inspelad i det här spelet. Så att det är ett liksom så här kick-ass-team som har stor möjlighet att vinna i den turneringen. Men farligheten har ju såklart bara börjat. Det är extremt intressant den här boken. Just av, alltså man känner ju att Marie Lou, hon har ju sån stenkoll på hur man skapar trovärdiga spelvärlden.
Ja, men precis.
Det känns liksom... Ja, men,
mm, och det är ju väldigt viktigt när man skriver om sånt där. Att det...
Ja, alltså man får ju köpa en viss grad av over-the-top-känsla. Men man vill ändå känna sig någorlunda trovärdighet.
Ja, och sen tycker jag det är väldigt viktigt att man inte blir förvirrad. För om man sitter och läser, man liksom, oj, alltså det här verkar som något som jag skulle ha läst om innan, men jag kommer inte ihåg när jag någonsin har sett det här ordet, för det är ofta det är nya ord som de har bara kommit på. Så ska det ju inte vara. Det ska inte vara som att man säger, oj, Hogwarts, vad är det för någonting, när man har läst 3 Harry Potter-böcker. Alltså om man kommer på en värld som man vill liksom göra i en bok, så måste den ju vara komplett. Ja. Det kan inte vara så att man liksom, oj, nu kommer jag vara på någonting att slänga in här, och sen känns det helt konstigt.
Precis. Så är det ju. Mm. Vad bra. Vi hoppar vidare till någonting inte helt annat, men...
Nej. Vi håller oss fortfarande till speltemat en liten stund till. Och jag har läst manga och serier.
Mm.
Sword Art Online Progressive.
Mm.
En mangabok av Kiseki Himura. Och det är första delen i en serie. Nu finns den här berättelsen både som novell och som serie. Och den finns, alltså det finns ett spel som finns på vissa PS4, tror jag. Vissa plattformar. Mm. Och det har jag inte spelat. Om det är någon som har gjort det, så kan ni ju berätta. Jag valde ut den här för jag kände att men en tjej i huvudrollen i en tuff manga. Det kändes bra liksom.
Mm. Det är inte så helt vanligt, väl?
Nej, alltså det finns ju en del. Det tror jag. Men jag kände ändå att det kunde vara någonting för dem som... gillar den här världen liksom. De lite yngre tjejer och så. Så att jag började läsa den. Och den har liksom lite liknande uppbyggnad som de här berättelserna vi redan har pratat om. Det handlar om en tjej som är väldigt, väldigt duktig i skolan. Hon presterar bra. Väldigt bra. Men så blir det premiär för det här spelet då. Som heter Sword Art Online. Och hon ser egentligen ner på dem som spelar lite grann. För hon känner att jag har inte tid med det här. Jag liksom har följt upp med verkligheten. Men så lånar hon ändå sitt brors liksom, spel. Och loggar in på det här spelet. Och blir fast. Mm. Det är ju så att om man börjar spela det här spelet så kommer man inte ur. Man måste spela klart. Och det är till och med så illa så att man faktiskt kan dö i den verkliga världen om man inte spelar klart.
Okej. Okay.
Så hon får ju bara bita ihop och se till att bli en bra spelare.
Ja.
Och det blir hon ganska snabbt, för hon är duktig. Hon är strategisk och smart och sådär.
Ja.
Så hon tar sig in i spelet, hon får vänner. Och jag tror att hon också träffar en tjej som hon blir lite kär i.
Mm.
Så att jag gillar den här ganska mycket. Ända tills hon skulle ta ett bad.
Okay.
Och då känner jag att här krockar min kultur med kanske de flesta andra manga-läsare, för jag är inte så van att läsa manga. Och hon har ju en fantastisk kropp här. Men jag tycker det är jag blir lite arg och lite provocerad.
Ja.
Det räcker liksom inte att man är smart och duktig och tar sig långt i spelet. Man måste klara sig också lite in sent.
Ja, det är lite...
Ja,
ja.
Precis. Nu sitter Ronja och skrattar här. Ja, men jag tror att den som är en van mangaläsare, den kanske bara bläddrar förbi de här sidorna och liksom fortsätter in i äventyret.
Mm.
Men för mig så stoppar det där liksom.
Ja.
Och om det är någon som har läst vidare i den här serien, så får ni gärna komma fram och berätta och prata om den.
Ja.
Det skulle vara spännande att se liksom hur den utvecklar sig.
Du har en seriebok till.
Ja, jag kände det. Jag kunde inte nöja mig med det, utan då plockade jag upp en till bok.
Mm.
Som heter In Real Life av Cory Doctorow och Jen Wang.
Mm.
Det handlar också om en tjej som ger sig in i spelvärlden.
Mm.
Och hon blir värvad i skolan. Det kommer en kvinna och föreläser i hennes klass om spel, som är spelutvecklare. Och den här tjejen har också startat ett nätverk för tjejer som spelar.
Ja.
För det hon har insett är att de flesta tjejer som spelar väljer att spela som killkaraktärer i spel. För att de vill bli hyfsat behandlade och jämlikt behandlade och så vidare.
Mm. Mm.
Så att hon har startat en grupp där man kan spela som tjej i ett spel.
Okay.
På en plattform. som hon bjuder in, blir inbjuden till. Så det gör hon.
Ja.
Och hon fastnar i ett spel, får mycket bra kompisar och sådär. Men så får hon ett erbjudande i spelet.
Mm.
Det är så här att det finns alltid människor som försöker tjäna pengar.
Mm.
Hon får i uppdrag att utrota en grupp spelare som jobbar med liksom att sälja poäng. De kallas för Gold Hunters.
Okay.
Och det blir hon duktig på, så det trillar in ganska mycket pengar på hennes konto.
Mm.
Och så blir hennes mamma jättearg för att hon har fått pengar av en massa gubbar. Liksom. Ja. Ja. Så att hon får spelförbud en hel vecka. Men okay. hon fortsätter att spela. Och så blir det så att hon faktiskt får kontakt och börjar prata med en av de här Gold Hunters då, som hon egentligen ska utrota. Och då visar det sig att det är en ung kille som bor i Kina.
Mm.
Som lever under ganska svåra förhållanden. Och jobbar för väldigt, väldigt, väldigt lite pengar. Och så fördjupas den här historien. Hon försöker hjälpa honom på olika sätt och sådär.
Mm.
Men man kan ju känna att den här står ganska stor kontrast då till Sword Art Online. Då.
Ja.
Mm. Och jag tyckte den var jättebra.
Jag blev jättesugen på att läsa den där.
Mm. Mm. Ja. Mm. Ja, absolut.
Så det kan vi kanske ta och ta med den här formen.
vi kan bryta som den så.
Ja, precis. Det får vi göra. Mm. Vi hoppar vidare. Nu har vi pratat väldigt mycket om det här med spelarna och så vidare. Och det är ju någonting som vi håller på med i olika utsträckningar allihopa. Nu ska vi växla över till ett annat område. För mycket av det som när man pratar om nätkultur så blir det mycket negativitet och så vidare. Och det finns ju en baksida av vår verklighet på nätet som är svår.
Ja.
Och som gör ont och som är direkt farlig och brottslig i varje mat. Så nu växer vi över till det. Nu blir det tungt här åt folk.
Ja, vem vill börja?
Alltså jag känner väl att kör ni, herregud. Ni har ju några riktiga dräpande böcker här.
Ja, alltså jag kan ju börja lite. Det är ju så tråkigt ord, men näthat är ju ämnet liksom. Eller att man åker illa ut när man beger sig ut på nätet.
Mm.
Och det är ju lite olika plattformar det kan vara på. Det har ju kanske varit på Facebook ett tag nu. Det är inte så mycket mer på Facebook utan kanske mer på Snapchat eller andra sådana.
Mm.
Men det kan också vara på olika intranät och sånt. Och det finns ju hur mycket av många och så vidare böcker om det här som helst. En av de bästa som jag har läst är I helvete vet alla vem jag är. Av Fredrik Hardenborg. Och den handlar om en tjej som egentligen bara är lite på nätet. Så här. De har en sån här chatttjänst som är påhittat. Och någon dag så får hon helt plötsligt bara ett besked där från en som hon inte vet vem det är.
Mm.
PY kallar han sig. Och han frågar sådär, men hur mår du? Och hon säger, vem är du? Jag vet inte. Så hon svarar inte till att börja med.
Mm.
Men det är sådär lite andra saker i hennes liv som är lite tufft då. Så till slut så tänker hon, men okej, jag får lite uppmärksamhet från den här killen. Så ja, varför inte? Så hon frågar sig, men jag mår bra, hur mår du? Liksom. Och då börjar de bara så där prata. De pratar filmer, de pratar olika så här, lite, ja, helt vanliga saker egentligen.
Mm.
Och det blir liksom, för hon har en kompis vars mamma dricker.
Mm.
Och det gör ju att den här kompisen inte alltid kan vara där för henne. För att hon har ju fullt upp med den här mamma.
Ja.
Och ett ställe här i boken så åker den där mamman illa ut. Hon trillar när hon är full och slår i med huvudet och kommer på sjukhus och så. Så då är ju den här kompisen helt borta från henne ett tag.
Mm.
Så då är det ju ganska skönt med lite uppmärksamhet från en annan som egentligen inte vet vem hon är, tror hon. Och som hon i alla fall inte vet vem är. Men då börjar han bli så där lite mer så här krävande. Mm-hmm. Han vill att hon ska ta bilder på sig själv och skicka och sådana grejer. Och egentligen så vill hon inte.
Nej.
Men känner sig lite pressat att göra det ändå.
Mm.
För han liksom så, men vadå? Och så tjatar lite och allt sånt som, ja, det händer ju ofta. Så till slut så gör hon det. Hon filmar sig själv när hon liksom klär av sig lite och sådär, dansar framför kameran. Även om hon faktiskt tycker det är jätteläskigt och alltså hon går verkligen över sina gränser där.
Mm.
Och då skickar hon iväg den här filmen till honom. Och då blir det ju såklart helt fel.
Mm.
Och det går verkligen illa för henne.
Mm.
Nu ska jag inte berätta allt vad som hände. För det är ganska läskigt faktiskt. Men tyvärr tror jag också väldigt verkligt. Jag tror faktiskt det är hänt så för många i the real world.
Jo.
Och det som är så jättebra med den här boken är att karaktärerna är väldigt tydliga.
Mm.
Så man känner sig nästan som hennes kompis och som står precis bredvid hela tiden. Mm. Man kan inte hjälpa henne såklart, men man vill det. Men man sitter precis bredvid henne hela tiden och liksom känner nästan alla de här svåra känslorna som hon har. Och också den här tveksamheten som hon drabbas av när hon står där. Ska jag inte? Om jag inte gör det, vill han då inte prata med mig något mer? Förlorar jag då den här vänskapen som har liksom byggts upp på något sätt?
Det är något som man känner igen för många, som är här grooming, för det är det handlar om.
Ja, men precis, ja, det är ju det.
Att man känner också skuld för att man har gått över
sina
egna gränser så mycket att man...
Ja, men precis. Hon känner liksom inte att hon kan prata med sin mamma. Hennes mamma har då en yngre pojkvän som kanske nästan är den som hon känner sig närmast när det kommer till just de här grejerna. Mm. För hon känner kanske att han är ju det här lite yngre och kanske förstår lite bättre. Men ändå förmår hon liksom inte att prata om det här med dem. För hon skäms ju när hon har gjort det här som egentligen hon vet att det är fel.
Mm.
Då är det väldigt svårt att förklara varför gjorde jag det då. Och då vill man ju inte att föräldrarna liksom ska bli besvikna och så, och då blir det ju tyvärr enkelt så här att man hamnar i en väldigt dålig situation där man, och hur tar man ut sig den om man är typ 15 eller 14 eller vad hon nu är. Det är ju inte, nej, det är inte enkelt.
Nej.
Och kompisen är borta typ. Allt går bara fel på en gång. Det är inte så enkelt.
Nej. Så tung läsning, gott folk.
Ja, men bra.
Vi fortsätter, Maria.
Mm.
Med lite annat dräpande här på att säga om det är det.
Ja, jag har läst Om 100 dagar ska jag dö, så satans vackert att du vill följa med. Av Johanna Nilsson.
Oh, vilken titel.
Jag gillar Johanna Nilsson väldigt mycket. Jag läste hennes, man ska kalla det, vuxenböcker också. Även om de funkar jättebra för unga också.
Är det hon som har skrivit de här fotbollsböckerna också? För jag har läst tre av dem om en kille som går på fotbollsgymnasium.
Som är ganska nya. Ja,
ganska nya. De är
De har jag inte läst.
Jättebra, gott folk. Mm. Bara som en parentes. Kolla upp dem där.
Hon har ju liksom, det är inte första gången hon tar upp det här ämnet. Hon har också skrivit en bok som heter Hata horan.
Mm.
Som verkligen tar upp liksom hur näthat kan eskalera och växa och bli... Ja,
som en lavin.
Ja, verkligen. Så att, men den vill jag bara nämna. Och idag pratar vi om den här boken. Och jag kan läsa här. Du kan kalla mig Ikaros. Det här är mitt avskedsbrev till världen. Om 100 dagar ska jag nämligen dö, så satans vackert att du kommer att vilja hänga med. Jag finns idag och 99 dagar till. Nedräkningen har börjat. Det är 7 personer som får ett mejl med inloggning till en blogg. Och det är någon som kallar sig Ikaros som berättar om sin vardag. Men också om sina planer att ta livet av sig då efter 100 dagar. Och de här personerna reagerar ganska olika på det här. Mm. En del slår det ifrån sig och vill liksom inte alls ha med det att göra. Emil då som... man kan beskriva som en av huvudpersonerna. Han blir väldigt berörd och väldigt nästan besatt av Ikaros och vill hjälpa henne. Han har själv erfarenhet med sig där han har förlorat nära vänner på liknande sätt. Så att han kan verkligen inte släppa det här. Han måste ta reda på vem Ikaros är. Mm. Och han måste liksom se till att det här inte händer.
Mm.
Sen har vi en kille som heter Karim. Som också får mejlet. Och han är liksom i en annan känslovärld. Han mår inte så bra heller.
Mm.
Och han känner att liksom, ja, men äntligen någon som känner precis som jag.
Mm.
Så hans jakt på Ikaros handlar om att han vill hitta henne och han vill avsluta sitt liv tillsammans med henne.
Okej.
Så att det är så här det börjar. Och jakten på Ikaros, den eskalerar ju.
Mm.
Jag ska inte berätta allt. Men till slut så blir det här offentligt. Och då handlar det också om att Ikaros får många följare och påverkar sin omvärld ganska mycket.
Mm.
Den är väldigt välskriven och jag tycker jättemycket om den. Ibland tycker jag att Johanna Nilsson skriver oss lite på näsan för att hon skriver ut att folk säger vad jag tror att de egentligen tänker. Okay. Men det är bara en parentes. Ja. Den är väldigt i det hela så är den väldigt bra.
Mm.
Man är ju med Ikaros hela tiden. Liksom. Fantastiskt. Det kommer en väldigt nära så.
Ja, bra. Jag tycker du ska köra vidare, Maria, och prata om den här den tusende följaren också.
Mm.
Ja.
Den handlar om Stella Star.
Okej.
Ja, men det är precis som Stella. Hon är 17 år och hon har allt. Hon har bra vänner. Hon tycker om att dricka chai latte. Hon har en YouTube-kanal.
Hon låter faktiskt lite jobbig.
Ja, hon kanske är lite jobbig. Men hon är också himla driven. Hon är jätteduktig. Hon, i och med att hon har startat den här YouTube-kanalen så har hon blivit jätteduktig på att klippa, redigera. Hon vet vad som fångar tittaren. Hon har liksom hittat någonting som hon är väldigt duktig på.
Mm.
Och när boken startar så är hon på väg in att få ett kontrakt.
Okay.
För sin blogg. Så att hon verkligen ska kunna börja tjäna pengar på den. Och det är hon ju väldigt glad för.
Mm.
Men så dyker det upp en person som startar en YouTube-kanal som heter Nova Star.
Okej.
Okay. Ja. Och den här personen har utger sig ju för att vara Stella, helt enkelt.
Okay.
Personen har inrett sitt rum med samma tapet och samma byrå och filmar liksom i ett litet skumt ljus. Hon har lärt sig hur Stella pratar.
Ja.
Så hon använder samma ord och sådär. Har liksom en helt annan vändning i det hela. Och hon säger att men nu ska jag berätta vem den riktiga Stella är.
Okay.
Jag tycker inte om chai latte. Jag vill dricka sprit. Nej, men det här eskalerar lite mer och mer.
Ja.
Och bland annat då så gör hon väldigt mycket rasistiska uttalanden bland annat.
Okay.
Som gör att Stella blir helt knäckt. För det känner hon, det här kan inte jag stå för. Nej. Och alla tror att det är jag som säger det här.
Ja.
Så det blir ju liksom en jakt på att hitta den här personen.
Ja.
Och det blir väldigt obehagligt. För den här personen börjar också skaffa konton på dejtingsajter. Och flörtar upp killar. Som sen kommer och antastar Stella då. Som är skitarga för att de tycker att hon har nonchalerat dem. Och
fy
sånt
fan, alltså det är ju riktigt...
Ja, det blir riktigt obehagligt liksom. Det kommer riktigt nära.
Ja.
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 Och hon börjar ju försöka nysta i det här.
Mm.
Och det som jag känner också är lite genomgående i de här böckerna är att polisen, de är ju helt handfallna.
Ja.
Ja.
Både i Om 100 dagar och i de andra böckerna jag har läst så är polisens roll väldigt liksom klen.
Ja,
så.
Ja de kommer ju bara in när det liksom här har du, alltså här är det någon som har våldtagit någon eller något sånt. Alltså de är inte liksom på bitet. Ja, men det är knappt ens då.
Ja, och de har väldigt lite insikt i om hur sociala medier fungerar.
Ja.
Och,
mm.
sådana där saker. Så att hon får inte mycket hjälp där.
Nej.
Istället så stöter de på en gammal kompis från barndomen som heter Linus.
Mm.
Som spelar mycket spel och har ganska mycket koll på hur man kan spåra saker och sådär. Och då drar det ihop sig.
Mm. Ja.
Och som ofta det är när det gäller ungdomar och näthat.
Ja.
Så är det en person som står en ganska nära.
Mm.
Mm.
Det.
Och det vet vi generellt att så är det när det gäller barn och unga och näthat. Att det är ofta saker som händer i vardagen, det händer också på nätet.
Ja.
Men när det gäller vuxna så är det inte riktigt samma sak. Där Nej. Vet vi att vuxna ger sig på andra människor som de inte känner på nätet.
Precis, för då tycker de att men jag känner inte den personen, vad kan man säga och göra nästan vad
som helst. Och trolla hur som helst. Ja. Ja, men jag rekommenderar verkligen att läsa den.
Mm.
Jag tycker att hon, Jenny Milewski som har skrivit den, hon har satt sig in i det här området på ett väldigt bra sätt.
Ja,
Fint.
Mm. Jag kom tänka på en sak nu. För,
okay.
Ja, för vi har ju den här boken också på andra sidan reglerna.
Jag kommer ju med att tänka på den nu bara för att...
Ja, precis.
Just det här vardagliga, det som händer i...
Ja, det här de närmaste... För i den boken, vi tar det bara så där väldigt snabbt, men i den boken så är det ju den som liksom drabbats av det här näthatet, Olivia.
Ja. Ja.
Hon är en sån outsider i skolan.
Ja.
Men sen när det är fest så är hon liksom den första som blir bjuden.
Ja.
Och då går hon dit och klär sig väldigt tramsigt, eller så här, vad heter det?
Inte tramsigt,
nej, inte tramsigt.
Väldigt, väldigt, väldigt utmanande.
Precis, förlåt. Och
ligger med någon.
Ja.
Och sen går hon därifrån.
Och sen går hon därifrån och sen hatar alla på henne. Och det är liksom, så det är bara.
Ja,
och ingen undrar
någonting. Ingen ifrågasätter det här. Tills då att det kommer en katalysatorperson som man brukar kalla det.
Ja.
Som sätter igång
en hennes. En ny kille som flyttar till stan helt enkelt.
Som heter Lukas.
Ja.
Och han tycker att det här är ju helt knäppt.
Helt knasigt.
Hur fasen har ni tänkt här egentligen?
Ja.
Och börjar då såklart just då. Vi får reda då på läsare vad som har hänt i den här lilla bygden som det är från då.
Precis.
Den är skitspännande. Alltså, den är fruktansvärt bra. Verkligen. Alltså Emma Granholm som har skrivit den. Jag bara totalt älsk på hennes böcker.
Ja, men precis. Den är väldigt bra.
Så att kolla in den också, gott folk.
Ja, också för att man faktiskt inte som läsare fattar hela sammanhanget förrän till slut. Det är inte så att man liksom, ja men jag vet ju mer än vad Lukas vet.
Ofta är det så som läsare att man sitter på mer information.
Ja, precis. Men det gör man. Man sitter verkligen och tänker, men vad fan är det som händer här? Alltså, hur kan de göra så här? Är det något jag har missat liksom? För det här verkar ju helt knasigt.
Ja.
Den är väldigt, väldigt bra.
Bra bok.
Ja.
Hörrni, vi växlar över nu och ska avsluta på en liten mer trevlig ton. Nu har vi plöjt igenom näthatet här. Och nu kommer vi in på helt andra grejer här. Nämligen nätkärlek och det fina som man kan uppleva då på nätet och
just
i den digitala världen. Ja men kör hon, ja. Herregud, vi har ju en bok här som du vill prata om.
Ja, ska vi ta Fangirl?
Ja.
Mm. Ja. Fangirl, det är Rainbow Rowell. Alltså, vem vill inte heta Rainbow? Sitt förnamn, det är ju jättehäftigt. Men hon har skrivit den här boken Fangirl, som handlar om fanfiction egentligen. Den handlar om en tjej som inte kommer ihåg vad hon heter för någonting. Men hon skriver fanfiction om en filmserie som skulle kunna vara typ Harry Potter. Om vi tar den till vår värld. Den finns ju då inte i verkligheten, eller vad man ska säga. Men hon skriver liksom fanfiction om det här. Och har det som en hemsida eller en blogg eller vad man ska kalla det. Och har väldigt, väldigt många läsare. Folk sitter verkligen liksom och väntar i spänning på de här nya avsnitten hon skriver. Och då ska hon då börja på college. Och flytta på student. Rum.
Mm.
Där hon får en rumskamrat som tycker det här är helt knasigt och tramsigt och liksom vad är det? Alltså, kom igen. Liksom, kom ut till verkligheten.
Den verkliga världen, ja.
Ja, men eller hur? Hon tycker det är väldigt konstigt med det här. Hon fattar ingenting. Men hon har också en syster, huvudpersonen här som jag fortfarande inte kommer ihåg vad heter. Som egentligen i början var med på det här fanfiction och liksom läste igenom historierna innan de lades ut. Och så kommer lite kritik och så. Men hon börjar också tycka, nej men det är väl inte hela världen. Kan vi komma vidare liksom, växa upp typ. Men det kan inte hon. Hon tycker det, alltså, hon vill bara sitta och skriva där hela nätterna. Och då träffar hon en kille som faktiskt är rumskompisens kille, fast inte, de har ett väldigt konstigt förhållande. De är sådär on and off och inte och så vidare. Och han börjar komma sådär hur han vill gå och komma lite som det passar honom, ja, på rummet och så. Och han på något sätt får liksom, han och den här rumskompisen som inte tar, alltså nej är inte ett svar som hon godkänner. Det är liksom, ja men jag vill inte gå och äta lugnt. Jo, kom. Och sen bara dra hon ut henne därifrån liksom. Okay. Nu går vi och käkar lunch. På det sättet så kommer hon liksom mer och mer ut i den här verkliga college-världen. Ja. Men varje gång det liksom blir lite svårt så flyr hon tillbaka till sin fanfiction-värld. Så egentligen handlar boken väldigt mycket om det här, att det är så tryggt för henne, ja, i den virtuella värld där hon liksom kan komma på allting själv. Hon styr själv, hon har kontrollen. Och sen den verkliga världen där hon inte har kontrollen och där andra folk liksom kan bestämma, ja, saker och ting också. Och det är väldigt läskigt när hon är så van med, ja, den här, ja, virtuella världen där hon får bestämma allting. Så hon står liksom i den här växlingen mellan, ska jag våga gå ut i verkligheten eller ska jag stanna kvar där jag känner mig trygg och bekväm?
Mm.
Och ibland väljer hon det ena och ibland väljer hon det andra.
Ja. Som det ju kan vara, ja, som det verkligen är lite.
Ja, men precis. Så på det sättet är det väldigt bra sätt att berätta på liksom, det här med att det kan vara så tryggt att vara den där personen som hon är när hon sitter där och skriver den här populära fanfiction.
Mm.
För då är hon ju också, alltså då är hon ju världsbäst liksom.
Ja.
Typ. Och det är kanske inte hon känner sig som i den verkliga världen, för då vet hon inte riktigt. Hon är lite så där social obekväm kan man säga.
Ja.
Och det kan hon liksom glömma bort när hon får vara.
Är det, skulle du säga att det är mer rolig den här boken?
Det är den också. Ja. Framförallt han killen där. Han är väldigt knasig. Och bidrar absolut med humorn, ja, i, ja, den. Så den är också rolig. Ja. Och så där lite, alltså hon är så där lite naiv och lite så. Så man, ibland så ser man sån, åh men gumman liksom.
Ja, okay.
Så den har många olika aspekter som, ja, som gör den absolut läsvärd.
Det alltså, hon, Rowan har ju skrivit en hel massa böcker.
Ja.
De bra rotation på dem hos oss.
Ja, det är det. De är populära. Ja. Hon är bra på att berätta. Och den är ganska tjock, men man känner inte sådär, oj gud, så många sidor det är kvar. Man vill liksom läsa på när man har börjat.
Det där är så fantastiskt känsla. Alltså, jag älskar just den känslan när man känner sig omhändertagen av författaren, ja, och som har liksom koll på så här, ett karaktärerna, två världen, tre språket.
Ja, men precis.
Tre så här key elements för mig, i alla fall när jag läser böcker, att ja, men, man vill bara veta hur kommer det sluta? Varför, ja, gör de så här? Herregud vad bra dialogen är. Och liksom,
ja, men precis. Det är det där när man liksom säger, ja men nästa kapitel, när det är bara 20 sidor, det går bra.
Det går liksom, fint, ja, men alltså klockan är halv två på natten. Jag glömmer aldrig bort det när jag började jobba, hur man kunde, för då hade jag inga barn. Då är det fördelen att man kunde ligga upp och läsa i den här. Ibland gjorde jag faktiskt det och kom till jobbet helt utmattad. Varför är du så trött? Ja, men jag läste den här boken, då var det okej att vara trött.
Ja, men
alltså, då hade man liksom dragit ut i strid för ungdomslitteraturen.
Ja, men så är det faktiskt, ja. Läste jag på folk.
Mm. Vi behöver verkligen prata lite mer om nätkärlek, känner jag. För att debatten lutar väldigt mycket åt att vi sätter allt ljus på näthat.
Ja.
Men nätet betyder ju väldigt mycket för väldigt många, ja, på ett positivt sätt.
Så är det. Och nätet är ju vad vi väljer att göra till, vad vi faktiskt kan använda till för positiva saker också. Jag har ju alltså upplevt mer positiva saker på nätet än negativa, får jag säga.
Mm.
Och det, ja, vad ska man säga om det egentligen? Det är ett sånt enormt ämne.
Man kan prata hur länge som helst.
Ja, vi har bara snuddat lite grann vid nu genom hur folk skriver om det i böcker och så vidare. Men detta är ju ett jätteområde.
Och det är ju väldigt stor identitetsskapare när man växer upp liksom. Och man kan hitta likasinnande på andra delar i världen liksom, som kanske inte finns på den lilla orten där man är själv. hitta likasinnade. Precis. Och man kan stötta varandra och man kan skapa väldigt mycket positiva saker tillsammans.
Ja, så är det. Hörrni, vi ska runda av lite grann, känner jag.
Kan vi inte bara berätta att vi samarbetar lite med Barnens bibliotek?
Jo, det kan vi absolut göra.
Vi har gjort boktipsaffischer tillsammans med dem.
Ja.
Om livet online.
Mm.
Böcker om nätkultur. Så det har kommit ut en affisch med tema ung. Och en affisch för de yngre barnen.
Ja.
Mm. Och idag har vi pratat om några av böckerna på ungaffischen.
Ja.
Men det finns många fler där.
Ja, det gör det.
Så bara in på Barnens bibliotek och ladda ner affischen.
Precis.
Och läs alla böckerna.
Ja, de är väldigt mycket bra böcker. Vi har försökt att hejda oss lite här nu faktiskt. Kan man säga. Ja.
Vi skulle kunna sitta här i timmar.
Men vi kommer att köra en podd till på det här temat.
Ja.
Med inriktning till på de yngre barnen då.
Ja.
Så missa inte den.
Nej, missa inte den, gott folk. Tack så jättemycket Maria och Ronja för att ni kom hit och pratade böcker.
Mm.
Så hörs vi i framtiden, gott folk. Ha det så bra så länge. Hej då.